Välkommen till MSDN Radio för vecka 6 och vecka 7. Idag ett litet speciellt MSDN Radio. Jag sitter här helt ensam på kontoret. Det är måndag morgon och ingen av mina kollegor på min avdelning har kommit än. Så jag tänkte att jag skulle ta tillfället i akt nu när det är så tyst här att göra en introduktion till det här programmet som egentligen kommer bestå av två delar. Först så kommer det vara en lång Skype-intervju som jag gjorde förra veckan med lite personer där vi diskuterade hur har de här 10 senaste åren varit när det gäller systemutveckling. Vad är det för ord som har varit inne? Vad är det för rörelser som har varit populära? Och lite också, vad har vi för utmaningar idag och vad kommer hända i framtiden? Så det är en jätteintressant intervju och det är tillsammans med mig och Robert Folkesson, vi båda från Microsoft. Så är också Jimmy Nilsson från Faktor 10, känd också att ha skrivit ett par böcker och väldigt initierad i agilt och domändriven utveckling. Det är Håkan Fors som jobbar på Nobina och jobbar väldigt mycket, kan man säga, som en av deras utvecklingschefer. Det är lite väl högt rent formellt, men han jobbar med flera team och får dem att jobba på effektiva sätt. Och han har mycket tankar och idéer om vart han har kommit ifrån och vart han är på väg. Och sen Patrik Lövendal som jobbar på Society som arkitekt där och jobbar ute i verkligheten han med. Och vi fem försöker tillsammans att diskutera lite vad som har hänt. Så att efter det, just det, vi hade ju två intervjuer. Så naturligtvis har vi Test Corner. Och Test Corner idag så kommer jag tillsammans med Tess Ferrandes att prata lite om profilers. Vad det är och vad man kan göra med det. Så det är också ett väldigt spännande inslag i dagens MSD-radio. Men vi börjar direkt med den här Skype-intervjun och oss fem diskuterande lite allt möjligt om systemutveckling. Med mig idag på Skype har jag ett antal spännande människor. Vi ska diskutera lite om vår bransch. Vad har hänt? Vart är vi nu? Och kanske också vart vi är på väg. Så innan vi börjar föra den här lilla diskussionen så tänkte jag att vi kunde presentera oss. Och jag kan ju börja själv. Mitt namn är Dag König. Jag har ungefär 24 år i branschen, har jag insett idag när jag räknade ut det. Jag jobbar just nu som utvecklare evangelist på Microsoft, men innan det har jag jobbat med systemutveckling sedan i princip mitten av 80-talet och varit med om mycket vatten under broarna som har runnit. Håkan?
Ja, Håkan Fors heter jag. Jag är systemutvecklare på ett företag som heter Nobina som kör bland annat Swebus Express. Jag har hållit på i den här branschen sedan 93-94 någonting och som systemutvecklare kanske de sista 12 åren ungefär.
Ja. Jimmy?
Ja, Jimmy Nilsson från Factor 10, utvecklare, arkitekt. Om vi ska räkna år så ligger några år efter dig, Dag. Jag är väl inne på 22 året tror jag. Men det slår mig precis här nu att det är ett tag sedan vi pratades vid idag och förra gången så kom jag till intervjun med, höll på att säga hangover, men att jag precis hade vaknat till efter att ha läst saga och nu är det likadant idag igen. Jag hoppas jag kvicknar till här jättesnabbt.
Det hoppas vi också. Patrik.
Patrik Lövendal, jobbar idag som arkitekt på Society. Har ungefär 11 års erfarenhet i branschen. Många av dem spenderar på att utbilda IT-proffs och tittade mycket på coaching och mentoring.
Och Robert till slut.
Ja, Robert Folkesson. Jag arbetar på Microsoft som arkitekt-evangelist. Och jag har inte lika lång erfarenhet som du har idag i branschen. Men jag kom på att jag brukar säga 12 år, men jag har sagt det ganska länge nu. Jag började väl arbeta med webbteknik 96.
Så det har hållit på en tag i alla fall.
Ett tag.
Låt mig få börja så här. När .NET kom så skrek... .NET är ungefär 10 år gammal kan man säga sedan vi lanserade med. Och vi har tänkt att vi skulle titta tillbaka på ett decennium. Men när .NET släpptes då år 2001, då var det ett skriande behov efter best practices, hur man skulle utveckla i .NET. Och den enda boken som fanns då, som kom väldigt fort, var ju den boken som Jimmy Nilsson skrev. Och Jimmys bok var ju som en grundbok för oss. Vi hade ju inget att välja på. Och utifrån det så har det ju hänt mycket sedan dess. Va? Men så var det då på den tiden. Och Jimmy, hur tycker du att utifrån det här perspektivet när du skrev boken 2001 och den värld du levde i då och den värld du lever i idag, vad tycker du har hänt eller har något hänt?
Ja, det tycker jag absolut. Massor har hänt. Jag tycker jag har lärt mig en hel del sedan dess. Lite paradoxalt var väl att den boken skrev jag väldigt mycket med kunskap från tidigare miljöer och världar. Och så ett och annat kanske inte var 100% för .NET egentligen. Men det var så bra jag visste då.
Och det tänker jag på mycket. Vad har hänt? Vad är det egentligen vi har lärt oss under det här decenniet? Det är en stor fråga, men vad är det vi, jag tycker så här att många av oss, inte ni kanske, men jag kom ju från VB6-tiden och då var man rädd för de här som höll på med objektorientering och man undvek det och då undvek man också mycket av det andra. Och sen kom .NET och så plötsligt skulle man bli objektorienterad och så började många famla i kanske lite i mörkret, vad ska jag hålla på med nu? Och så har man börjat då lära om sig nästan till viss del. Har ni någon liknande upplevelse att det har varit en sån här omsvängning för oss som har jobbat med Microsoft under en längre tid?
Jag tycker nog att om man tittar på Jimmys bok tror jag markerar ganska tydligt hur den här övergången emellan hur vi har tänkt VB6, hur vi tänkte databas och Jimmys andra bok om domändriven design. Jag tror att där ser man resan som vi har gjort allihopa. Och jag tycker att det är ganska intressant för vi har gått mer mot den här riktiga objektorienteringen som andra plattformar kanske har levt med längre. Kanske framförallt Smalltalk men även del Java då. Och den resan tycker jag är spännande att vi ser mer, att vi försöker specialisera oss. Vi försöker inte liksom få in allting på en modell och en plattform utan vi försöker hitta bättre lösningar. Det tycker jag är, det är spännande.
Men Patrik, var det inte så att objektorientering på 90-talet var ju annorlunda än objektorientering idag? Det var ju också en resa där man gjorde fel med arvshierarkier som var oerhört djupa och sånt.
Absolut, men det den känslan jag har, jag har ju läst både Jimmys första och Jimmys andra bok och min resa ser ungefär likadan ut. Att i början, VB6 var inte så objektorienterat och vi var inte så objektorienterade överhuvudtaget när vi kom in i .NET-världen. Det var väldigt förvirrat. Och där tror jag att med liksom hur plattformen har förändrats, hur vi har blivit mer objektorienterade, vi kan ta mer användning av objekten. Tror jag. Där ser man också en evolution mot viss typ av dynamiska språk som kanske i viss fall hjälper oss att vara ytterligare mer objektorienterade utanför den saken var statisk. Och den resan tycker jag att den ser man att vi har gjort.
Är någon annan som har någonting att tillägga?
Jag tror nog en av de största resorna som åtminstone jag varit med om i .NET-världen är att man har gått ifrån oftast procedurell programmering till mer objektorienterat och framförallt att man har gått över och jobbat mycket mer med enhetstester och design patterns på de senaste åren. Och det känner jag som ett oerhört stort lyft jämfört med när man kom in i .NET för snart 10 år sedan. Då.
Språken överhuvudtaget tycker jag ju dock är ju ändå den här, man går från den ena ytterligheten till den andra. Tycker ni att det är så eller tycker ni att man går uppåt så att säga, att man blir lite bättre men man hela tiden svänger fram och tillbaka med dynamiska, statiska och allting sånt? Eller tycker ni att det blir bättre eller blir det bara samma visa igen? Någon som har någon åsikt om det?
Jag läste någonting idag, jag kommer inte ihåg vart jag läste någonstans, men att vi på 80-talet så jobbade vi lite grann med 3GL-språk och började prata om 4GL-språk och började komma upp lite grann i värdekedjan. Och sen så backade vi tillbaka till det de kallar 2,5G, alltså CC++, ganska mycket. För att sen gå tillbaka till 3GL i VB. Och vi är väl fortfarande lite grann i 3GL-världen. Så att det känns lite grann som att det går i vågor med hur hög abstraktion vi ska ha. Och jag tror att det kanske hänger ihop med att man lär sig mer om abstraktion, som att man måste abstrahera bort. Att man abstraherar bort fel saker kanske i de nya plattformarna, nya språket. Så får man backa tillbaka lite, börja om, ta nya tag. Och jag tror lite det vi har sett snarare än ja, någon större förändring. Den här vågen liksom.
Men det är ändå en liten mindre förbättring. Det är liksom som ett nytt lager. Man lär sig lite bättre och så går det över till överdrift och så går man tillbaka och så.
Ja, men par steg framåt hela tiden. Ett steg bak, två steg framåt, tror jag.
Jag vet inte om det är exakt det som frågan gäller, men jag tänker på en diskussion jag hade för några år sedan med Charles Simoni. Så sa jag någonting i stil med lite slarvigt att ja, vi strävar ju efter att höja abstraktionsnivån hela tiden. Och tyckte han att nej, det gör vi inte alls. Vi letar efter rätt abstraktionsnivå. Och det tyckte jag var klockrent. Men det förklarar rätt mycket tycker jag varför det är 3G eller 4G eller åtminstone för min del.
Och den abstraktionsnivån kanske är bra där tycker jag. Jag tycker ändå att vi ibland vill vi komma på en hög abstraktionsnivå, men ibland så blir vi sura på att vi inte har full kontroll och då vill vi gå på en låg abstraktionsnivå och så håller vi på så där. Och sen försöker någon hitta på ett sätt, ja men du kan vara på vilken abstraktionsnivå som du vill. Språket så att säga. Jag tycker de flesta språk har haft någon sån ansats ofta. Att vara till för alla på något sätt. Kanske det är någonting under 90- eller 2000-talet att vi har med domänspecifika språk i alla fall fått en ansats till att faktiskt göra språk som inte är generella.
Nu gör jag en massa name dropping här, det låter lite töntigt, men det var en annan sån diskussion med en annan Patrik, du får hjälpa mig när vad heter kompisen som bor i Danmark som är från USA. C++.
Jim Koppling.
Ja, precis, Koppling, ja. För jag var entusiastisk om DSL i en diskussion med Jim Koppling vid något tillfälle och då sa han att var sjunde år så kommer DSL. Och sen märker vi att det inte funkar och sen glömmer vi bort det och sen kommer det tillbaka om 7.
Han är ju tillbaka lite grann på att objektorientering och nästan att small talk ska ta över världen. Jag var och lyssnade på en presentation härom veckan om honom, om DCI, hans nya så kallade arkitektur för Lean. Och då var det väldigt mycket objektorientering och tillbaka till objekten, och det var det enda som var arkitekturen. Så att, jag vet inte riktigt hur man ska tolka det, men det känns ju som att just objektorienterade modeller fortfarande häng kvar trots att de är så gamla.
Ja.
Jag hänger ihop med DSL.
Ja, det jag tänkte på lite var att jag är inte säker på att det här med DSL vi uppfattar det som något väldigt nytt. Eller jag har nog tänkt på det som precis som Dag beskrev det, som en stor grej för sista decenniet. Men när man tänker efter så har man ju många, jag vet att jag har gjort ett antal rätt misslyckade DSL-försök genom åren historiskt också. Jag tänker efter lite noga och många har gjort ganska lyckade DSL-försök. Så egentligen kanske det är lite tveksamt att säga att det är en ny grej. Det var egentligen det jag menade.
Jag skulle
först måste bara hänga på Patrik där med DSI. Och det, jag tolkar nog Koppling som att han är ganska nära eller, åt domändrivet hållet. Och smalltalk.
Det är han ju.
Med de sakerna. Och det tycker jag också är en sån tung grej för sista decenniet, för mig en del åtminstone.
Domändriven design.
Ja, att det kanske inte bara är objektorientering. Jag tycker det är till att dra det ytterligare en bit egentligen.
Håkan, jag skulle vilja gå tillbaka till dig där du sa om bland TDD och best practices. Är det någonting nytt alltså att vi behöver best practices? Alltså kan vi tänka oss, och försöka se oss utifrån här. När jag programmerade på 80-90-talet, då fanns inte det här practices-språket och det här tänket så tydligt. Det är ju någonting som jag tycker har accentuerats väldigt mycket de senaste åren. Har du något att tänka där på det?
Design patterns och liknande har ju funnits ganska så länge ändå, men det är ju alla såna här lite större rörelser. De tar ju väldigt lång tid innan de verkligen slår igenom. Så jag vet inte när de skrev, vad heter det?
Gang of Four eller? Ja.
Det var väl 94 eller någonting sånt, som jag inte minns helt fel. Och det är minst nu på .NET-plattformen, så är det först för något år sedan som jag tycker att de faktiskt fick lite uppmärksamhet. Jag lyssnade på Yuval Lövi här för några dagar sedan på .NET Rocks. Och han sa någonting i stil med att man började förorda objektorientering med .NET, och det är först nu när vi går över till de dynamiska språken som den stora massan börjar komma i kapp med objektorientering på .NET-plattformen. Så jag tror att alla de här sakerna släpar efter en hel del. Så att det gäller att hålla i en stund med de olika sakerna för att man ska få bra utväxling på dem.
Ja, är vi en modebransch?
Oh ja.
Absolut. Jag skulle vilja kanske kasta in en brandfackla lite där. Kan det vara så att det kan gå så mycket mode i det här att man till viss del försöker överanvända mönster i sin arkitektur och sina lösningar istället för att hålla det enkelt lite som vi var inne på tidigare?
Jag tror att det där är någonting som vi har vuxit ifrån .NET-communityn. Jag tror att man kanske såg det mer för 2-3 år sedan. Men det finns absolut en fara. Det finns ju till och med ett begrepp för det. Det är ju pattern happy. Att man är glad i mönster. Men jag tror att vi har en sund skepsis i våran community i alla fall. Som gör att vi försöker hålla oss hyfsat jordnära, tror jag. Jag vet inte, ni får rätta mig om jag är helt ute och cyklar.
Jimmy, använder du mindre mönster idag än för 5 år sedan?
Det vet jag inte. Vilka konstiga frågor idag. Jag tänkte på en annan sak. På tal om mode så tycker jag, det kanske är för att man börjar bli så gammal nu, men ta TDD och DDD till exempel. Det känns ju väldigt, det kan man knappast kalla mode. Det har vi hållit på med i många år nu. Liksom, och vi stretar och försöker bli duktiga på det. Så jag tycker nog att, jag tycker nog snarare att jag vet inte om man kan sammanfatta hela branschen med det, men fler och fler tycker jag går mer och mer på de här långsiktiga kolhydraterna, eller vad säger jag, långsamma kunskaperna, sånt som håller under lång tid och strunt samma teknik och verktyg och så vidare. De här grejerna är giltiga i alla fall. Det tycker jag nog är en viktig trend.
Där har jag en fråga om, ska se om jag kan formulera den. Jag tycker att på 90-talet så var vi inom Microsoft-utvecklingen en relativt homogen grupp. Vi kunde VB, vi kunde SQL och så. Nu tycker jag att vi har spritts ut. Vissa är väldigt långt framme som Patrik och Jimmy och Håkan. Ni kan liksom allt om det nya och det häftiga. Och så finns det många som fortfarande kan VB 6 och kan knappast tänka objektorienterat. Är det så, tycker ni, att man kan se som att det har spridits ut, att vi har blivit en mer heterogen grupp, alltså med olika kunskaper, och vissa hänger inte med och så? Någon som förstår vad jag menar?
En svår fråga, Dag. Du pratar med en gammal lärare.
Ja, vad innebär det?
Jag känner ju att man, jag har ju utbildat en stor del av Sveriges .NET-utvecklare, och det känns det som i alla fall. Och jag vill säga att alla är ju väldigt nyfikna. Alla vill ju komma framåt och vill ju lära sig. Men sen tror jag att det som kan göra att man känns som att man blir en mer heterogen grupp, det är att verksamheten förflyttar sig mycket långsammare än vad Microsoft kanske skulle vilja. Vi släpper .NET Framework 4.0 här, och bara för någon dag sedan så introducerar jag en av våra nya konsulter in i .NET 3.5 ifrån 1.1. Som han har suttit och jobbat i på en ganska stor svensk sajt i många år. Så att jag tror att det går för fort för verksamheten med utvecklingen, men kanske inte för utvecklarna. De vill gärna vara mer homogena och veta och kunna, men de kanske inte får.
Ja, intressant. Och innebär det att det har blivit mer ändå så än tidigare? För jag kanske förgyller 90-talet med att det var mer homogent än vad man...
Man kommer bara ihåg det som var roligt, vet du.
Ja, precis.
Men sen vet jag inte, Dag, är det bra att det är homogent?
Nej, det är det inte, tänker jag så där, utan det som jag menar med det också, att jag tycker det är synd om de som inte hänger med. Alltså det är det, att vi lämnar folk kvar. Att vi springer på väldigt mycket och att vi inte får med oss de som, inte alla. Det är det som jag tycker är tråkigt.
Är det synd för dem eller för någon, vem?
Jag tycker det är synd både för dem, för att jag tror att till exempel när man jobbar testdrivet så mår man helt enkelt bättre. Och jag tror att det är också bättre för verksamheten.
Ja.
Jag tänkte på en annan fråga här om, det är ju arkitekturen. Jag tänkte på dig, Robert, här. Vad har hänt under de senaste 10 åren när det gäller arkitektur egentligen utifrån den nivån?
En av de riktigt stora sakerna, det är ju naturligtvis att SOAP slog igenom. Jag kommer ihåg från början där, det var väl till och med .NET var väl mer eller mindre Microsofts webbservice-strategi. Kallade de inte till och med, fanns inte någonting som heter .NET Server till och med?
Ja, de hade, det hexte väl Next Generation Web Services.
Next Generation Web Services.
Allt hette .NET först och främst.
Ja, visst gjorde det. Ja.
Allt var, det var .NET Server, det var .NET Framework och de visste ju .NET. Men de fick sluta med det för det blev för förvirrat för folk. De visste inte vad som var vad.
Och naturligtvis SOA kom och blev på något vis mer eller mindre accepterat. Och nu så pratar man ju verkligen inte mycket om SOA. Men däremot så är någon slags tjänsteorienterad arkitektur känns ju som någon slags de facto standard i åtminstone i enterprise-lösningar. Jag vet att på sista tiden så har man ju mer börjat prata om restbaserade arkitekturer och fortfarande tjänstebaserade arkitekturer, men jag har sett ett begrepp som heter VOA som har dykt upp. Web-oriented architecture, som handlar väldigt mycket om större företag som börjar erbjuda sina tjänster i form av API-er som man kan dra nytta av, alla Twitter, alla Facebook och så vidare. Men även andra typer av företag där det är mer business-to-business tjänster som man erbjuder. Och det här är någonting som jag tror kommer bli ännu större i framtiden, att företag kommer att ha som en stor konkurrensfördel att erbjuda API-er för det de gör, för sin verksamhet. Lite grann tillbaka till det här, början på SOAP och web services. Kommer ni ihåg det här när man, alla företag skulle, det skulle till och med finnas företag som levde på att erbjuda SOAP-tjänster, SOAP-webbtjänster som skulle finnas i katalogtjänster tillgängliga för prenumeration. Så en tanke som fanns en gång i tiden.
Det är det som vi kallar Dallas nu.
Ja, så det är lite tillbaka till det, men nu ser det mycket mer differentierat i vad egentligen vad man menar när man säger en tjänst.
Jag tror att det där är ganska intressant, för att ser man på de här 24-hour business camp och det är Ted Valentino och det är Music Hack Day och alla de här, de jobbar jättemycket med det som egentligen är i grunden till den semantiska webben, alltså det här att aggregera och skapa mashups av information från olika delar, addera värde och bygga någonting nytt. Och det tror jag är alltså fruktansvärt intressant, något som verkligen kommer framåt, och det är nog det som idag är VOA, men på 90-talet hette .com.
Ja.
Jimmy, vad tänker du om arkitektur? Du har ju väldigt mycket positionerat dig ändå som arkitektursnubbe, eller hur?
Ja, det stämmer nog. Jag satt här och tänkte på något helt annat.
Ja, okej.
Okay. Och det var ingen godnattsaga eller någonting sånt, utan det som slår mig är att vi fastnar lite. Jag tycker det är en annan tung grej också. Jag tror vi i allt högre utsträckning undviker att fastna i bara teknik, och jag tycker nog vi som bransch har blivit duktigare på att fundera på varför vi bygger saker, knyta oss tajtare till verksamheten och så vidare. Kanske det är som floskler nu, men jag tror supermycket på det.
Kan man säga då arkitekturmässigt att vi har försökt då på ett svängelskt ord aligna oss till verksamheten bättre än vad vi har gjort förut?
Ja, jag tror vi har en bra bit kvar i och för sig, men ganska många driver väl i den riktningen.
Men det kan ju också vara att många företag idag lever ju nästan uteslutande av de tjänster de levererar, mer än att IT bara är något stöd för att slippa fila papper, så har det blivit en mycket tydlig kärnverksamhet också.
Ja. Sen tror jag också det finns jättelång väg att gå.
Ja, vart är den vägen? Vart leder den?
Ja, jag menar det du nyss beskrev tror jag inte hur alla företag betraktar det. Det skiljer otroligt mycket enligt min erfarenhet åtminstone.
Håkan, hur har din arkitekturupplevelse eller uppfattning förändrats? Är det något som du kan reflektera över?
Ja, om man ska titta på... jag tror att det handlar mycket om en mognadsfråga för... Åtminstone det jag upplevt är att man mognar in i olika typer av arkitekturer. Som jag reflekterade tillbaka på hur vi började med webforms för när vi började med .NET och hur det såg som en, åtminstone för mig som kommer från Java-världen då, som en enormt trevlig abstraktion över webben. Medan vi nu går mot MVC i större och större utsträckning. Och, om man tänker sig VOA jämfört med SOA så är det också en skillnad från att man går från standarder till väldigt stor utsträckning till att det är så enkelt som möjligt men inte någon standard om man inte ser HTTP som en standard. Så att jag tror att pendeln går lite fram och tillbaka mellan att vara väldigt strikt kanske då om man säger fokuserat kring standarder och best practices som jag tycker var väldigt vanligt när man gick in i .NET-världen till att det nu är liksom gör lite grann som du vill, här finns en väldigt vid verktygslåda och gräva ur.
Fast det är verkligen så att inte VOA baserar sig på standard. Jag tycker att snarare att man jobbar lite lösare med de standarder som finns, men man försöker ju ändå ha det med. HTTP är väl visserligen en specifikation och inte en standard. Men man jobbar ju med REST och Atom, och nu kommer ju Microsoft med OData också för att jobba lite mer VOA-aktigt. Jag tror inte att det behöver nödvändigtvis vara en antistandardrörelse, utan snarare så att man behöver inte samma saker som standarden SOA. Den var byggd för line of business-applikationer. Och här pratar vi om att dela resurser och då är det andra standarder. Och det tycker jag odata är jätteintressant faktiskt.
Hur är det överhuvudtaget? Är standardiseringskommittéernas jobb meningslöst? Är det de facto standarder som segrar som RSS? Och REST är väl inte heller någon från någon standardiseringskommitté först? Och så.
REST är ju ingen standard utan det är ju en filosofi. Så att det... odata är säkert känns som ett väldigt bra angrepp och vi får väl se om det plockas upp av att det blir en de facto standard så småningom.
Kan det vara så att vi också har börjat genom testdriven utveckling och agil systemutveckling som vi ska strax prata om, har vågat vara mer flexibla eller våga göra våra program så att de är mer förändringsbenägna än vad de har varit tidigare, och det gör att vi behöver inte hugga allting i sten, vi behöver inte ha alla standarder på plats och alla specifikationer på plats, utan vi kan faktiskt utveckla och förändra oss under resans gång. Har den kanske påverkat det som vi har diskuterat här precis innan? Är någon som har tänkt på?
Ja, medans övriga funderar på precis din fråga idag så gör jag som vanligt svar på något annat. Men jag tänkte på det här med standards lite. Jag tycker vad gäller WoA och så vidare, det känns som att man har kanske minskat styrningen lite grann på standard. Man klarar sig med några väldigt basala standards som alla är ganska överens om, och sen undviker man de lite tyngre standarden. Det tycker jag är ganska tydligt. Några få protokoll som vi är överens om och de kör man extremt noga med. Men ovanpå det så är det lite friare. Jag vet inte om det stämmer med bild, men så har jag tolkat det ganska mycket. Då. Mm.
Ja, framförallt att det inte försvinner. Alltså, man kan inte säga att standarden försvinner, utan att det är just de här rigida standarderna som är till för att säkra upp banktransaktioner. Man kanske inte drar dem hela vägen ut i webben. Det är väl det kanske.
Nu är vi lite grann tillbaka till det här att man har, vi har ett vidare spektrum. Det finns en väldigt stor skillnad på väldigt specifika standarder som gäller för en viss specifik bransch och är då inom citationstecken en DSL. Medans i annan fall så är det väldigt, väldigt öppet med några få grundläggande protokoll i botten som man kom överens om, men det finns ingen övergripande struktur och semantik uppe på det som man kan dra allt över en kam.
Intressant. Om vi går över på systemutveckling, där har det ju hänt mycket med den agila rörelsen. Jag tycker nästan att den är inne i version 3 snart här nu med olika tankar och vad som är bra och vad som är dåligt. Hur tycker ni den har utvecklats och var kanske den är på väg också? Patrik, har du funderat någonting på det?
Jag fick tillfälle att fundera ganska mycket över det här en vecka när jag träffade just James Copeland. För han är ju en provokatör av rang. Och han bland annat attackerade Extreme Programming och TDD och hela den här biten. Han hade ganska intressanta perspektiv. Och jag förstår vad han menar när han säger till exempel att TDD är trasigt. Om man börjar tvungen använda TDD, då har man tänkt fel. För han menar att vi borde kunna bygga lösningar utifrån specifikationer som vi redan har.
Men det låter ju som Vattenfall det.
Mm. Och det är det som är det roliga här, för att han hävdade att den initiala vattenfallsspecifikationen är vad det som är Scrum idag. Att man är tillbaka till att man gör så, men till skillnad från RUP så har man mycket kortare vattenfall. Väldigt mycket kortare vattenfall, och att man istället för att ha vattenfall på hela systemet så har man vattenfall på en story. Och därför fick jag börja fundera, vad händer egentligen med den agila rörelsen? Och jag tror att det börjar bli lite två läger där. Och det är de ena som försöker vara pragmatiska och använder Scrum och andra agila metoder på ett sätt som för dem funkar i verksamheten. Och sen har du de här som fortfarande hänger kvar lite i Becks fotspår från början. Det ska vara väldigt tvärfunktionellt. Och jag tror att det är samma sak där som med språk. Att vi är på väg lite grann i en regression och backa lite för att liksom få ett perspektiv över vad har den agila världen tagit oss. Och Jim Copley brukar vara ganska långt fram i de här typen av tankar. Han är provokativ, håller inte med om allt vad han säger, men han har intressanta tankar i att vi är på väg tillbaka lite grann, tror jag.
Kan det också bero på att det är ändå flera agila utvecklingsprojekt som har misslyckats, men de har kallat sig agila och inte då inom citationstecken varit agila, och det har blivit lite backlash?
Det är väl absolut så, men jag tror det stora, stora problemet rakt igenom med den agila rörelsen, eller de som har hoppat på den agila rörelsen utan att riktigt ha förankrat det i den agila rörelsens grundvärderingar, inte riktigt, man tar Scrum till exempel som, och sen omformar den till att bli ett antal korta vattenfall istället. Medan det egentligen det syftar till, det är att skapa ett kontinuerligt flöde som man använder rakt igenom mer de grundläggande lean-tankarna. Och det är väl snarare dit som jag tycker att den agila rörelsen nu rör sig. Snarare än att man går tillbaka mer till en vattenfalls- och RUP, essential RUP liknande rörelse.
Det är väl det Kanban egentligen är ett svar på. Det är ju den här lean-tankarna, lean-idéerna med flow genom hela processen igenom egentligen. Och det, jag vet inte, nu tyckte jag, jag är svårt att ta lite perspektiv på det där.
Jag har ju sagt varit hos Håkan exempelvis, där kör ni Kanban, och så har jag varit på Interfleet, de kör också Kanban. Det känns som det är nya Scrum.
Där tycker jag, det håller jag inte med om. Min största uppenbarelse som jag nog har fått kring, kring vad det gäller Kanban är nog att Scrum var fel väg att leda vattenfallsbaserade organisationer in i agiltänkande. Utan man borde ha tagit det via Kanban. För att det är mycket enklare att börja med att vi har de här fast definierade stegen. Och sen så gör man förvisso överlämningar mellan de olika stegen, men att man börjar visualisera och så småningom så skapar man ett flöde där det är inte förrän nästa steg i processen som är klar som man påbörjar arbetet i det förekommande steget. Och det är ett mycket enklare sätt att komma in i en agil förändringsprocess snarare än att man börjar med Scrum, som egentligen bara säger att ja, men nu jobbar vi. Vi gör alla specifikationer i början och sen så ska vi självorganisera oss och sen så ska det vara någonting som ska vara klart om 4 veckor. Medans använder man Kanban så kan man mycket enklare visualisera de bitarna som gör att man får man når slutmålet, nämligen att man ska ha ett mer kontinuerligt flöde och där man får verksamheten att kontinuerligt fylla på med krav efterhand som man har fått resultat och utvärderat det resultatet.
Jag lyssnade på en intressant forskare, som en svensk forskare som pratade i höstas om agil systemutveckling och frågat om det egentligen är bättre eller inte. Det är ju väldigt svårt tydligen att göra sådana vetenskapliga undersökningar förstått, men en sak som de troligtvis har kommit på nästan kan man säga, det är att arkitekturen har blivit lidande av agil systemutveckling. Vad tycker ni om det?
Åh, gud vad skönt. Det är en av mina käpphästar. Jag tycker, jag vet inte om det stämmer för alla misslyckade agila projekt, men jag tycker jag har sett ganska många där man har haft ganska lätt att komma igång med processer och så vidare. Och fått väldigt mycket fokus på det, så nu glömmer man bort teknik och förvaltningsbarhet och arkitektur och så vidare. Och det funkar liksom inte. Om och igen.
Kan det nästan bli så att det är väldigt lätt att göra en 1.0 och man får då en väldigt bra effekt av agil systemutveckling, men sen när man ska börja göra 2.0 och så, att det kommer där att bli en liten backlash, så att backlashen kommer kanske om 4-5 år?
Ja, jag tycker nog oftast att den kommer innan 1.0 i de projekten som jag har tittat på åtminstone.
Men det, Jimmy, tror du inte att det, jag får lite känsla att det där beror på att man försöker bygga applikationer som man byggde dem i vattenfallsmetoden och man bygger inte för förändring. Man missar hela den här build for change.
Ja, det ligger nog lite där. Jag tror också, jag är lite skraj för att se processer som en kompensation för någon annan brist. Och jag tror det är ganska ofta det som är haken. Man kan inte kompensera bort att team är arkitektursvagt till exempel. Med en rigid process, vad den än heter. Det blev inte bra i alla fall, enligt min uppfattning.
Det var någon som jämförde det där med en bil. Du behöver både ratt och motor faktiskt i en bil för att den ska gå bra att köra den. Men det borde inte vara ett motsatsförhållande mellan arkitektur och agil utvecklingsprocessmetod egentligen, va?
Beroende till vad lägger det för värde i ordet arkitektur? Lite grann. Alltså, det var ju en fröskostdebatt här, jätteintressant, som Jasa och er kollega
Daniela Kenin
precis drog i. Den var jätteintressant just för att det fanns ett antal agilister, ett antal arkitekter. Och det tror man kom fram till, det var att arkitekterna då, arkitektlägret, de värderade arkitektur som en, liksom någon form av roadmap, en karta, en vision för vad man ville med sin IT-teknik. Medan agilister ofta inte vill titta på den här stora kartan utan titta på små enheter. Och de menade i den här frukostdebatten då, eller paneldebatten, att man måste nog ha lite av båda. Både en långsiktig vision för vart man vill, men samtidigt små iterationer som man inte försöker ta för stora, liksom, stora bitar på en gång.
Och här tror jag det är några stora missuppfattningar kring hur det är tänkt att produktägaren i Scrum eller chief engineer i Lean ska agera. Det är ju att tanken är att de ska formulera den långsiktiga planen och att det är det man ska jobba mot. De tekniska detaljerna och hur det implementeras ska man göra efter bästa förmåga så att det når slutmålet. Och det man typiskt i de flesta agila projekten som jag har varit inblandad i är att den som har varit produktägare eller den som har haft det övergripande beställningsansvaret nästan alltid har missat på att formulera de riktiga verksamhetsmålen med det man gör. Och då lider arkitekturen i det på grund av att man då också förändrar inriktningen för de som ska utveckla kontinuerligt. Man ser inte det stora målet i slutet på den stora leveransen. Och det är där jag tror man måste ta in, det är dit man ska få den agila rörelsen att komma, att vi ska få produktägare, nämligen affären, att komma mer in i systemutvecklingsperspektivet och tala om vad är det för verkliga mål de har, inte att det är tekniken i fokus som jättegärna sätter.
Det är lite den här the IT gap helt enkelt. Problemet mellan verksamhet och utvecklingsavdelning.
Men lite tillbaka där, Håkan, till det du sa tidigare om att verksamheten tar avstämningarna och gör sina kravställningar vid iterationer. De agila projekt som jag har sett som verkligen har lyckats är ju just där man har haft verksamheten med.
Exakt. Det här. Och det är det som är idén, att man ska ha verksamheten med sig kontinuerligt och att de måste formulera de riktigt långsiktiga målen istället för att man fokuserar den agila systemutvecklingen på att det är små korta iterationer som levererar en liten bit. Man måste också formulera helheten, och det där tror jag den största bristen har varit hittills i den agila systemutvecklingsrörelsen.
Kan det vara så att vi hade stora utmaningar som utvecklare och systembyggare i början att faktiskt närma oss verksamheten? Vi var nästan mer fokuserade på tekniken, att den var häftig. Nu bör vi närma oss verksamheten, men kan det vara så att verksamheten fortfarande släpar efter i att närma sig IT och teknik? Att de fortfarande ser det som någon fabrik där de beställer lite grann några Word-mallar? Jag får en liten känsla ibland av att man har en väldigt oförståelse för hur IT-teknik fungerar.
Jag läste i någon tidning som var riktad till projektledare för ungefär ett år sedan, och där sa de att på IT-avdelningen är man van vid att jobba i projekt, men verksamheten är inte van i att jobba i projekt. Så att de misslyckade projekten består av just verksamhetens oförmåga att kunna jobba projektorienterat.
Ja, det kan nog ligga något i det.
Nu har vi pratat lite, börjat faktiskt prata lite om vad vi behöver göra nu och vad våra utmaningar. Vi kanske ska titta lite. Vad tror ni så här? Vad är våra utmaningar just nu som i vår bransch, som systemutvecklare, arkitekter och även testare och projektledare? Vad tycker du, Jimmy? Vad står du inför för utmaningar just nu? Komma på en utmaning kanske?
Nej, det finns väl massvis i för sig.
Medan Jimmy tänker, är det någon annan som har något som jag redan formulerat?
Jag tror just det här att nästa steg blir att få verksamheten att tänka mer IT, att få det mer sömlöst emellan verksamhet och IT-avdelning eller utvecklingsavdelning. Att de måste förstå saker och ting som att vi har ett yrke där vi behöver göra vissa kvalitetsfunktioner. Vi behöver sätta upp byggservrar och vi behöver sätta upp continuous integration. Och det är sånt som måste få ta tid och måste få kosta pengar. Det är en del av det som vi faktiskt gör för dem. Och jag tror inte att de riktigt inser det. Det finns en del som gör det, men jag tror inte att det riktigt är där än. Så att det är kanske där vi måste evangelera lite grann.
Och i många organisationer och företag så är ju verksamheten IT på ett sätt som den inte var bara för ett par år sedan. Och det tror jag de kanske inte riktigt har insett överallt.
Jag tror du har
Okej, nu har jag tänkt en snurra här. Jag håller väl egentligen med den ni säger. Men jag tror också att vi har ganska lång väg att gå från vår sida. Att närma oss verksamheten. Vi har väl bara kommit en liten bit på den resan också.
Jag är nog beredd att hålla med Jimmy där. Att det stora... Det är inte en resa från ett håll. Vi måste göra det från båda hållen. Vi som håller på med systemutveckling och IT, vi måste mer lära oss om hur affärerna fungerar. Och de som jobbar i den vanliga verksamheten i affären, de måste också komma närmare IT och förstå att vi behöver deras hjälp hela tiden varje dag för att vi ska kunna hjälpa dem på bästa möjliga sätt. Man kan inte bara slänga över en specifikation till ett gäng systemutvecklare och tro att det kommer ut ett färdigt system efter ett tag.
Sen tänker jag nog på det som ganska bra sätt. Man brukar väl säga något i stil med att man kan inte ändra på någon annan. Det enda man kan göra är att ändra på sig själv. Så tror jag, även om det nu är lika mycket verksamheten som behöver närma sig oss som vice versa, så får vi börja. Jag tror det är ett bra sätt att uppnå det hela.
Det är intressant att ni ändå pratar just på den abstraktionsnivån. Ni ser inga utmaningar mer på den tekniska nivån. Utan det är de här sakerna som ni är absolut viktigast för oss just nu.
Jag skulle vilja citera en förrätta kollega som jag bara hade förmånen att jobba på månader. Han har gått vidare från Stockholm tid nu. Men han brukar säga, ganska Anders Jönsson heter han brukar kanske säga ganska hårt att nästa version av .NET Framework är inte det som kommer lösa dina problem. Och det tror jag ganska starkt på. Det är inte tekniken som löser problemet egentligen. Vi skulle nog kunna lösa ganska mycket problem med VB6 idag också. Vi löser fortfarande ganska mycket problem med VB6 idag. Utan det är alla de här andra grejerna runt omkring, de andra förståelserna. Just det här att vi ska bygga för förändring, måste bygga närmare verksamheten. Allt det där är det som kommer lösa problemen i första hand. Verktygen, tekniken, det är bara en hjälp att komma dit, en underlättare för oss. Men är rent krasst, så om du är riktigt hajare på assembler så kan du lösa väldigt många problem där också idag.
Ser ni någon form av utmaning med alla gamla system som jagar oss och flämtar i nacken? Hur ska vi göra med dem i framtiden? Vi får ju fler och fler gamla, äldre system som ändå lever och måste utvecklas.
Jag tänker nog på det snarare som en stor möjlighet, men då blir det reklam här. Men det är en av våra huvudprodukter att hjälpa till med de grejerna.
Håller du med att det är en utmaning att det är väldigt mycket fler system som lever och måste på något sätt fortsätta att leva än det var för 10 år sedan?
Absolut. Det är definitivt inte enkelt och så vidare, men det kan samtidigt vara väldigt värdefullt. Ja, allt som oftast.
Hur menar du värdefullt i det här fallet?
Ja, det är ju beroende på hur systemet ser ut och så vidare. Beroende på vad man gör med det. Det finns väldigt mycket pengar i det här systemet för verksamheten. Väldigt ofta.
En avslutande liten, om vi säger mer, siarfråga. Vad tror ni om framtiden, den närmsta framtiden inom 1 år, men kanske också lite längre fram i tiden? Vad tror ni kommer att hända? Vart är vi på väg?
Jag tror att vi kommer att se fler och fler visioner från dotcom-tiden, att de kommer att infrias.
Vilka tänker du på då?
Överhuvudtaget det här med att internet blir mer en plattform, strömmande video. Vi ser fler och fler videosatsningar där vi tar bort tablåerna utan det blir mer on demand. Information liksom on your fingertips. Alla de här grejerna som man pratade väldigt mycket om på dotcom-tiden. Som vi kanske inte hade mognaden att ta hand om och hantera. Men som vi börjar hamna där nu 10 år senare. Jag tror att det är det som det kommer att vara det stora de närmaste 10 åren.
Någon annan som har något spännande?
Åh, jag fick prestationsångest.
Jag trodde du hade förberett dig, Jimmy.
Ja, nej. Men det är en sak jag tänker på, den på en helt annan av ett helt annat slag, något som jag tycker är ganska intressant sedan ett bra tag, men som verkar få väldigt mycket bäring nu. Det kallas det väl för NoSQL, Det tror jag kommer påverka oss en hel del framöver.
Vad menar du med? Kan du berätta lite mer?
Ja, relationsdatabasen har haft en ganska tung ställning under ganska lång tid och SQL också som språk. Men att det kanske börjar lyckas upp så sagt det ligger också. Det är ofta i många projekt varit den enda givna grejen. Man har inte vetat vad man ska göra eller någonting, men man har bestämt sig för att ha Oracle. Och jag är inte säker på att det kommer vara så under så lång tid till.
Ett bra exempel på det är ju table storage i Windows Azure.
Ja.
För att ta ett exempel, det finns ju andra grafdatabaser och så vidare.
Apropå det, Robert, Azure är ju någonting som vi just nu tror i alla fall väldigt mycket om på framtiden, och det kommer ju att påverka oss på olika sätt, det gör ju det redan idag, men hur ser du det här framtiden?
Ja, det känns väl inte så jättekontroversiellt att slänga ur sig att molnplattformar kommer att bli viktigare i framtiden. Jag tror framförallt så är det väl det här att kunna nå fram till många IT-organisationers dröm att kunna köpa IT på kran lite grann. Att kunna betala för utnyttjande, betala för funktionalitet i högre utsträckning än vad man har gjort idag. Och elasticiteten hos molntjänsten att kunna inte bara skala ut utan också kunna skala ner vid behov.
Håkan, har du någonting som du har tänkt på?
Jag kommer nog tillbaka till det här med att IT och affären kommer att gå närmare varandra kontinuerligt, och hoppas i förlängningen att det kommer att leda till att vi landar i en del av de värdegrunderna som finns i Lean och Agile. Och på tekniksidan så är väl virtualisering och lite grann det här att komma ifrån enskilda silos till att det blir en stor webb av information. Både på nätet och inom företagen.
Och med det fick Håkan avsluta vår diskussion för idag. Tack så mycket Håkan och Jimmy och Patrik och Robert att ni hade tillfälle att vara med. Så får vi väl träffas om 10 år igen och få höra av vad som har hänt de åren.
Hur det blev.
Absolut.
Tack så mycket.
Tack.
Tack.
Tess Corner idag med Tess Ferrandes. Vad ska vi prata om idag, Tess?
Ja, jag har varit i USA den här veckan och snackat väldigt mycket med våra produktteam om hur framtiden ser ut för felsökningar och grejer. Det är så här, vi har hållit på med minnesdumpar i 10 år och det börjar bli lite på tiden att vi gör någonting annat, känner jag. Okay. Så det jag tänkte snacka lite om idag, det är profiling och vad vi kan göra där.
Bara först då, vad är egentligen profiling? Det är sånt där det är så allmänt profiling. Vad betyder det?
Så profilering, det är liksom att man under en tidsperiod samlar ihop data, kan man säga. Och det kan ju antingen vara performance data, till exempel hur lång tid en funktion tar. Det kan vara minnesdata, hur mycket du allokerar, lite såna grejer. Så generellt kan man väl säga plocka data.
Okej, och jag antar då naturligtvis att vi redan har verktyg, eller är det någonting som kommer, eller?
Så det är alldeles, så från .NET Frameworks sida så finns det ett antal profiling API:er som de tillhandahåller, både minnesprofilering och för man säger prestanda profilering. Och då finns det ju liksom vissa verktyg som konsumerar de här. Och Visual Studio Profiler är väl det som kommer från våran sida. Och det finns ju Visual Studio, får se, några av de högre skuerna.
Den har faktiskt funnits sedan 2005, tror jag, och ja. Det är de högre. Jag vet inte faktiskt riktigt vilken version det är nu.
Jag tror att i 2010 kommer det vara Ultimate Edition.
Och det är den högsta.
Ja, och jag tror att det är Team System.
Ja, det är ju den högsta i 2008, så ja. Det kanske ligger där. Ja.
Så det är lite grann tråkigt, tycker jag, att det bara finns i de högre, för jag tycker det är ett verktyg som jag tycker många borde använda. Men har ni de högre så är det ju liksom då är det bra att utnyttja det ni har fått. Annars är det ju, det finns många konsumenter av profiling API:erna. Det finns väl ett tiotal andra .NET profilers som jag ska inte glömma bort några, men de mest kända är Skytech och Ants profiler.
Alltså det är andra företag. Okay.
Ja. Mm. Och jag kan inte säga så mycket om dem, för jag har faktiskt inte använt dem så jättemycket, men de finns där och de flesta gör ett fruktansvärt bra jobb på profilering. Men det jag tänkte snacka lite om, det, dels profilen har funnits där som du sa sedan 2005.
Det är inte så många som vet om den från min sida, tror jag.
Nej, och det är tråkigt, för att det är ett grymt bra verktyg. Som i 2005-2008 så fanns det två stycken olika profilers. En sample-based profiler och en instrumentation-based profiler.
Vad betyder skillnaden där?
Okej, så en sample-based profiler, då kan du tänka dig som att du går in vid vissa tidintervall. Nu vet jag inte riktigt hur ofta den går in, men säg en gång i sekunden, så går den in och kollar vad som exekverar på processorerna. Och så säger den okej, efter du har slutat profilera så kommer den tillbaka med en rapport och säger okej, 90% av tiden när jag kollar så var du i den här funktionen. Eller, så bygger den upp en rapport liksom och visar upp i detalj hur stor procent av CPU-tiden du använder på för funktioner, eller högre upp lite grann. Om man säger dels exklusivt i varje funktion, så säger att du var i funktion string concat. Sen kan du gå liksom högre upp i stacken och säga att
var jag anropade string concat.
Ja, precis.
Och så plötsligt hittar man sin egen kod där någonstans.
Så att det, med sampling based profiling, så hittar man på hög CPU problem. Så om du har kört en process med väldigt hög CPU, så kan du se var man spenderar mest tid, kan man säga.
Och den verkar ju också som att den inte tar lika mycket kräm av själva applikationen, för den går inte in
den påverkar inte egentligen applikationen, utan den ligger bara och lyssnar, kan man säga.
Instrumentation då?
Instrumentation, då funkar det lite grann så här, så att man lägger in marks i din kod. Så dels i din kod, dels i framework-kod, på alla möjliga olika ställen. Och då mäter man liksom från när du gick in i den här funktionen och när du avslutar den här funktionen. Så man kan tänka sig att det blir time elapsed istället för hur mycket CPU den använder. Så att där är skillnaden. Om du vill profilera på någonting som tar väldigt lång tid, kanske du väntar på ett databasanrop, kanske du väntar på IO calls eller vad som helst, då använder du instrumentation-based profiling. Ser du att processen tar väldigt hög CPU, då använder du sampling-based profiling.
Sen att man kan också se profiling på själva heapen, alltså hur objekt skapas och sånt. Ja, är det bara instrumentation?
Så det är nog från, jag undrar om det var från 2008 eller om det var från 2010, nu blir jag lite osäker. Men då är det memory-based profiling.
Så memory-based har funnits ett tag, det vet jag.
Okej, men då är det nog från 2008. Så där går man in och kollar liksom hur man allokerar, hur en allocation pattern ser ut mer minnesmässigt. Då, så här. Den kan inte visa riktigt, den visar hur du allokerar, den visar inte hur mycket som stannar kvar efter en garbage collection till exempel. Så där finns det ju mer att göra, om man säger. Där finns det möjlighet att...
Men där kan jag tänka mig att man ser om man gör det här klassiska felet att man lägger ihop strängar utan att använda stringbilder, att man kan se hur mycket oj, varför tar jag 50 megabyte minne?
Precis, det kan man se både med memory-based profiling och naturligtvis med hög CPU, eller med sampling-based profiling då. För då ser man att man spenderar väldigt mycket tid i just concat till exempel.
Men du var ju väldigt gasad över att du hade varit i USA, och det här har ju funnits, så att jag antar att det är något nytt du är gasat över.
Så det här har ju funnits ett tag, och ett problem som finns då, det är till exempel när man ska använda det här på en ASP.NET-applikation eller någonting i produktion, så blir det lite tråkigt, för att än så länge har det bara gått och liksom starta igång profilen när processen börjar, och man fick då eller starta om applikationen så att man fick profilen en gång. Sen var profilen på under hela perioden som processen levde, man säger. Och det finns ju ett visst overhead som du snackar om, speciellt med instrumentation-based profiling. Så nu har man introducerat attach-detach, som betyder att man kan starta en applikation utan profiling, sen attacha, profilera en stund och detacha. Det kanske inte låter så jättestort, men om du tänker det som ett ASP.NET-scenario där man det skulle inte funka riktigt att gå in och ha en profil på hela tiden. Och nu är det möjligt.
Har du på, alltså, är profilen någonting man har på i produktionsmiljö till och med och gör på det här
man
sättet?
Man skulle kunna göra det väldigt korta perioder. Man får kolla lite grann på instrumentation base skulle jag kanske inte rekommendera i produktion, men sampling base skulle är någonting som jag skulle se att man skulle kunna använda. Man får ju kolla lite kanske på i stresstest och se hur mycket overhead det är. Jag har inte själv använt det i produktion. Så man måste ju fundera lite kanske innan man gör det. Men det finns en möjlighet att det skulle gå. Till exempel, säg ett scenario där man har en profiler som bara går in, får heap-information, hur mycket som ligger på .NET-heapen och så sen går ut. Istället för att behöva ta en dump för det. Det skulle ju vara ett typiskt bra scenario för en profiler kan man säga.
Men för mig låter det säga, måste man alltså då installera Visual Studio på de här miljöerna för att då köra profilen?
Nej, utan man säger Visual Studio profilen om man tar den då. Det finns en standalone profiler som du kan använda för att plocka information. Sen plockar du tillbaka till Visual Studio och analyserar det.
Så det blir som en jättestor fil som man sen bygger en rapport på?
Ja, kan man säga.
Jag har ju kört de här profilerna och jag tycker det är fantastiskt spännande. Det finns ju nya grejer i Visual Studio 2010 också som har med att kunna se hur flera kärnor jobbar.
Ja, det är jag intresserad av. Ja, det är du. Kan inte du berätta lite om det?
Jo, men alltså, vi pratar ju mycket om att jobba med parallella program, att köra fler trådar. Då behöver vi ju mer hjälpmedel för det. Så att,
tänker du på det finns en parallell... Vad heter den? Profiling Analyzer?
Det finns, ja, det finns det. Alltså när man startar profilen så kan man tala om att nu vill jag köra för concurrency. Och då jag vet inte vad den gör i bakgrunden, men den ställer in sig. Och efteråt så får man då rapporter bland annat hur min applikation har använt sina trådar och vilka processorer trådarna har varit på. Jag tror också man kan se typ, ja, här har vi UI-tråden, vad händer med den? Och, det är ju...
och typ hur parallell man var.
Precis.
Ja, precis.
Och det som är bra för mig då avslutningsvis där, det är att test, du kan ju det här liksom i sömnen, men för mig är vissa saker nya. Så det finns en knapp i nya i Visual Studio som säger demystify. Så kan man få bra hjälp då hur man ska analysera och förstå de här siffrorna, för det är inte alltid lätt tycker jag.
Precis. Jag skulle säga, apropå det så finns det några features som jag vill lyfta fram i Profilers i Visual Studio. Den ena är till exempel att om du profilerar över sig 15 minuter i ett stresstest eller någonting, men du ser att du bara hade hög CPU i 3 minuter, då blir det en väldigt liten del av de hela 15 minuterna. Så det är väldigt svårt att se liksom vem som hade hög CPU just då. Men då kan man i profilen när man analyserar bara välja ut en viss sektion. Superenkelt i user interface. Bara dra liksom musen och peka. Okej, analysera bara de här 2 minuterna. Så ja, det hjälper jättebra. Till enormt.
Det blir väldigt mycket data i profilen tycker jag. Därför har vi det här som heter hot. Vad heter det nu?
Hot path
för att kunna se exempelvis snabbt gå ner i träden och hitta de sakerna där det har tagit mycket tid och så.
Absolut, och så sen profilen har ju också så att den ger vissa förslag på saker som den vet om, till exempel som du nämnde förut, använder inte string concat och sådana prylar. Så, och det kommer väl mer och mer, ju mer den lär sig ju mer information kan den ge.
Avslutningsvis då, vad är det för typ av fel eller du använder profilen till som hjälp?
Problemet som jag har mest är att dels så de kunder som jag har, jag vet inte om de har profilen eller inte. Så det är en stor grej, så jag har lite svårt att använda den överhuvudtaget.
Så när ni ska göra det och köpa profilen så test kan hjälpa er.
Men de problem som man skulle kunna lösa och de problem som jag löser själv liksom, när jag väl kan få in kod hos oss och sådana grejer, det är ju hög CPU eller performanceproblem där man ligger och väntar på någonting.
Ja, just det. Och det här med att ligger och väntar på något, det är bland annat databasanrop antar jag. Sånt. Så där skulle man kunna se hur lång tid det egentligen tar att jobba mot en databas.
Så det är, spännande. Det är exakt det man använder den till.
Tack så mycket Tess för det här och nu får vi börja leka ännu mer med profilen.
Japp.
Ja, tack. Det var allt för MSDN idag. Och tills vi återkommer igen, goda mjukt. Hej då.
Mm.